Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej hej, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Jag gör också poddintervjuer för vilirare.se. Vi lirar en sammanslutning av före detta allsvenska fotbollsspelare. Det är samma stuk på intervjuerna som i Holmgren möter. Därför sammankör vi denna vecka en intervju med vilirare.se. Huvudperson Anders Limpar, denne bollvirtuos som bland annat blivit engelsk mästare med Arsenal under hårdföre managern George Graham. Intressant lyssning vill jag, ja, vågar jag utlova. Innan vi lyssnar på Limpan vill jag säga att om ni vill ha kontakt med mig och till exempel höra vem som kommer nästa vecka som gäst, eller ha synpunkter då på vilka vi ska intervjua här, så kan ni nå mig på Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu förstås, och Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, dags att lyssna till Anders Limpar, Limpan. God lyssning, hej hej. Anders Erik Limpar, född den 24 september 1965 i Solna. Välkommen tillbaks till Solna.
Tackar så mycket. Tackar.
Ja, uppvuxen här i Solna. Vad har du för känslor för orten?
Ja, Solna är ju min hemstad, självklart. Född på Karolinska, uppvuxen här i 20 år innan vingarna tog mig till Göteborg, men 20 härliga år, första år. Jag gick i skolan här också, självklart. Så att Solna ligger mig varmt om hjärtat.
Spelar landskamper på Råsunda, svensk mästare, svensk cupmästare med AIK.
Ja, det var alltid roligt när man spelar landskamper här, för det var ju så mycket folk från, vad ska man säga, från min släkt som var här då. Liksom. Vi hade ju hela långa rader på 20-30 personer som kollade då, och det är bara ett stenkast från Klippgatan där jag uppväxt då. Så att när jag gick ut på balkongen så såg jag anslagstavlan på gamla Råsunda då. Det var ju på andra sidan där. Så att jag är uppvuxen runt Råsunda. Jag plankade in och såg Yngve Lebak och de här spela. Roffe Sättlund och de här. Så att det ligger mig varmt om hjärtat såna.
Inte bara det, brorsan din, han jobbade ju många år på Råsunda.
Ja, absolut. Så det var ju att han släppte in mig där. Och man fick se AIK på senare tid också. Han jobbar väl där, är säkert i mellan 15 och 20 år.
Ja, han är på Friends nu, va?
Ja, han är på Friends där. Mm.
Jo, pappa Laszlo, jobbar han på Råsunda?
Nej, det gjorde han aldrig, men han jobbar nog på kommunen där i Solna, på alla idrottsplatser. Det gjorde han.
Mm, nu bor du i Sollentuna. Varför då?
Ja, när jag flyttade hem 97, då åkte vi runt och tittade lite på bra skolor för Jesper och Josefin. Då. Och vi var ute och kollade både Solna och Sundbyberg och Ekerö. Sen åkte vi ut till Sollentuna och fastnade vi för en skola då, som heter Vaxmora skolan, som är väldigt, väldigt bra. Och på den vägen ner så köpte vi där, och vi tyckte att det var ganska nära till Solna. Det är ju bara liksom 1,5 mil mellan. Så att där vi har alla kompisar och så vidare. Så att Men vi prövade vingarna ute i Sollentuna utan att veta egentligen vad det var för ställe, utan vi fick nya vänner där.
Mm. Men du började din karriär som, ja, 1971 kom du till AIK, du började i Spårvägen, Skojf.
Ja, och det är så roligt den här historien, för att det är egentligen ingen som vet hur jag kom som sexåring från Klippgatan i Solna ut till Högdalen och spela i Spårvägen. Min pappa kommer inte ihåg det, han har glömt bort det. Men vi har en granne som heter Olle Örekär, som var min första tränare i fotboll, bara nere på parkplanen liksom. Men sen hur jag kom till Spårvägen, det är en gåta. För det är ändå en bra bit från norr till söder då. Och där spelade jag ett år i Spårvägen. Och det är återigen, jag har frågat Spårvägenledare runt om. Det är ingen som vet eller känner till att jag började i Spårvägen. Och det, jag vet inte hur jag hamnade. Det är en jävla klurig grej.
Men så, sen så kom du då till AIK 1971.
Ja, det, emellan där var det faktiskt att jag spelade i Hagalund. Och min pappa tränade Hagalund där, och min äldsta bror Bela som är 59. Så jag körde med 59-erna där i Hagalund och 6 år yngre. Så att jag var ju 7 år och de var ju liksom 13-14 där. Jag sprang runt på träningar och fick vara med där och fick lite kött på benen. Så att jag spelade väl nog i pojklaget i Hagalund i ett eller 2 år tror jag.
Sen blev det AIK.
Ja,
hur gick det till? Så hade de sett det där på Hagalunds IP eller?
Ja, det gick väl ganska bra där som en ung talangfull spelare. Min pappa tog över AIK 65 och tränade, och var ju naturligt att jag skulle spela det också. Så där spelade jag från 10 till 14 år. 4 år med min pappa som tränare då.
Ja, och sen lämnade du AIK och hamnade som många lovande Stockholmskillar gör i Brommapojkarna. Ja. Hur tänkte du när du flyttade? Du var ändå tämligen uppe i åren, 14 år.
Ja, men det var ju så här också att gamla AIK 65, det fotbollslaget hade väldigt många bra hockeyspelare. Så att halva laget slutade och började spela hockey och många av dem tog ju SM-guld med...
Vilka spelare var det i ditt lag 65 och AIK?
Det var ju Krippe Ek då. Christer Pettersson hette han på den tiden, och det är ju Ulf Konradsson, Niklas Lindgren och Jonsson. De tog ju SM-guld med Södertälje sen 85. Så att vi splittrades där, och jag är en kille som heter Håkan Lundberg, pappa till Viktor Lundberg som har spelat AIK. Han och jag gick till Brommapojkarna då, för att vi tyckte att det var ju bästa laget att gå till då när AIK splittrades. Vi hade ingen lag kvar. Så min pappa slutade och jag frågade om jag fick börja i Brommapojkarna som 14-åring där, och det fick jag ju då. Så att på den vägen är det att jag bytte från AIK till Brommapojkarna.
Men ni hade ju ett fantastiskt lag. Jag spelade ju i årgången efter dig, 60-66. Mm. Men ni var ju... alla årgångar i BP är ju tämligen bra, om man säger så. Men det finns ju några som sticker ut. Och 65-årgången är ju en sådan. Där du var galjonsfigur tillsammans med Håkan Stegerud och med Fredrik Sträng. Och
ja,
med,
absolut.
Med Danne Sangren. Ja. Berätta om det här laget.
Ja, det var ju... fantastiskt talangfullt lag. Henrik Strömberg var ju målvakt och...
Strömblad, ja, precis. Ja. Han behövde aldrig rädda den här bollen.
Nej, precis. Men ja, vi hade många bra spelare där. Och vi vann ju nästan allt som vi ställde upp i. Och det var ju uppmärksammat. Så att när 1980 då, när vi var 15 år, då tog Tommy Söderberg upp 5 stycken 15-åringar upp i A-laget. Och de spelade ju i Superettan, gamla Superettan på den tiden, Division 2 Norra Svealand. Sen var det ju Allsvenskan då. Så att när vi var väldigt, väldigt unga, så att många av oss då har inte riktigt spelat så mycket juniorfotboll. Utan vi gick från pojklagsfotboll till A-lagsfotboll. Och det gick ju på den tiden, det skulle vara väldigt svårt att göra nu i dagsläget. Men det var färre fotbollsspelare på den tiden och kanske lite sämre kvalitet än vad det är nu då. Men det var en väldigt, väldigt bra övergång för oss och speciellt för mig att få spela A-lagsfotboll så där tidigt som jag fick göra då. I den vevan, när jag kom upp i A-laget, fick jag komma med i pojklandslaget när man var 15. Och det har jag mycket att tacka Tommy Söderberg för, att jag fick komma upp och känna den hårda miljön bland seniorspelare som var 10 år äldre, mellan 5 och 10 år äldre. Och det tyckte jag var bra för mig så här efterhand, att jag fick lite kött på benen.
Hur många Sankt Erikscupsvinster har det blivit?
En. 1980. Jag har nog bara spelat en final mot Hammarby, vann med 2-1 på Söderstadion. Så att en har jag vunnit. Sen har vi vunnit väldigt, väldigt mycket andra turneringar och så vidare. Men Sankt Erikscupen var det roligaste att vinna på den tiden.
Jag har ett personligt minne, jag fick följa med er, jag är 66 och du är 65. Jag fick följa med BP 65 som någon uppmuntran till Karlstad, ja. Scandinavian Sun Cup. Och jag minns att vi spelade en semifinal där mot gamla Uppsala IF. Där den stora stjärnan hette Conny Askelöf, vill jag minnas.
Ja.
Och det var en regnmatch, så att det var i soliga Karlstad, så var det väldigt, väldigt blött. Det var regnigt, det var vattenpölar över hela planen. Mm. Och gamla Uppsala gör 1-0 genom just Conny Askelöf och BP tryckte på. Och så blev planen vid sidan ledig och den var inte alls lika vattensjuk. Men gamla Uppsala ville ju inte flytta.
Nej.
Jag menar, det är bättre att Anders Lindpar i vattenpölar än att ha honom på en torrplan.
Ja.
Och det slutade med att gamla Uppsala gick till final då i Scandinavian Sun Cup.
Okay.
Och så mötte vi Rågsved, kommer jag ihåg. För det här var ju stort för mig att följa med de äldre grabbarna på turné. Så mötte vi Rågsved i en match som tredje pris och du var nog lite butter fortfarande över den här semifinalförlusten. Så du satt i Virus Godes folkvagnsbuss och lyssnade på musik där i början. Du ville inte vara med riktigt där.
Okay.
Och jag tror det stod 1-1 eller något sånt där. Men så då tyckte du det var lite kul. Nej, jag vill vara med lite. Så hoppar du in.
Ja,
du var med en 10 minuter och klev av. Då stod det 4-1 till BP.
Alltså, ja. Nej, det blev bara första platsen som gäller för mig. Det kanske inte var så viktigt att komma 2 eller 3 där, men så har det alltid varit. Men just Conny Askelöf som du nämnde det, jag spelade med han i pojklandslaget och juniorlandslaget sen senare. Och det är en bra ledare nu även i dagsläget i Uppsala, Conny Askelöf. Så att det var roligt att du nämnde honom, för det var en bra kompis till mig. Men jag brukar komma ihåg alla mina matcher i stora dag, men det här kommer jag inte ihåg. Vad roligt.
Vi pratade om det lite tidigare innan vi började inspelningen. Du är en av de som... Alltså du var ju en storstjärna, det kan jag intyga. En storstjärna. Alla i Stockholmsfotbollen visste vem Anders Lindpar var. Väldigt tidigt.
Mm.
Och det är få som har liksom varit barnstjärnor och gått hela vägen. Hur var det liksom att vara kändis redan som 10-åring?
Ja, man tänkte ju inte på det så mycket då. Men jag har haft en talang som jag har förvaltat väldigt bra genom väldigt, väldigt hård träning och monoton träning som gjort att jag blivit tvåfotad bland annat och en bra teknik. Men man måste ha åtanken att jag växte upp i Ungern, varje sommarlov var jag där från jag var 1 till 15 år. Sen gick det inte längre, för då kom jag upp till A-lag och då tränade vi 4-5 pass i veckan plus matcher. Så att, jag har fått den tekniken av mina kompisar i Ungern. Då. Men sen när man kom upp i A-laget där när man var 15, då var ju då hela resan började för mig. Jag hade ju en väldigt bra talang, men det är ju Tommy Söderberg som har tagit fram den här talangen. Och man måste också förstå att jag nästan slutade med fotboll precis innan jag varit upptagen i A-laget. Därför att jag hade inte riktigt motivation, konstigt nog. Jag tyckte att det gick för lätt när jag spelade. Jag hade ingen glädje, utan jag hade inget att se fram emot. Det gick för lätt helt enkelt. Man varit mätt på liksom och var bra. Det låter ju jäkligt illa, men så var det. Och sen fick jag den här enorma utmaningen att komma upp i BP:s A-lag som 15-åring. Och det var då det verkligen tog fart. Då kom jag in i pojklandslaget och så resten kommer vi prata om. Så att just i den veven har jag allt att tacka Tommy Söderberg för. Självklart Per Anders Gode som kallas Virus, som tyvärr har avlidit. Men han gjorde nästan allt för oss i BP65, men sen när vi kom upp på A-laget, det var då psykologin kom in i bilden med Tommy Söderberg, som förvandlade oss små glin till mogna A-lagsspelare. Så att Tommy lägger mig varmt om hjärtat när det gäller min fotbollsutveckling och självklart min pappa som jag hade tidig ålder i AIK från 10 till 14 där vi satt grunder och så vidare. Men just psykologin har Tommy Söderberg en väldigt stor plats i mitt hjärta som jag använder i dagens läge när jag är tränare.
Ja, pappa Laszlo nämnde du. Han var ju tränare för vårat lag under en period. Och vi gillade inte när du var med på träningarna, för då fick vi aldrig låna bollen. men det gick historier om att du på Klippgatan här i Solna, du sprang från bottenvåningen upp till toppvåningen, trippade för att få snabba steg. Hur mycket stämmer det, och hur mycket ligger pappa bakom den här den fantastiska tekniken som du besitter?
Ja, men den fick jag ju medfött, och sen har jag ju tränat väldigt mycket i Sverige själv, men just Ungern satt tekniken, för det var en helt annan sorts fotboll. Man spelade med små plastbollar, och inga lederbollar fanns ju inte på den tiden, det var för dyrt, så att då var man tvungen att ha extremt bra teknik när man kanske spelade med en storlek 4 i plastbollar som far hit och dit. Och hade man inte bra mottag och passningar med en plastboll, ja, då förstår du själv att det gick åt helsike. Då landar den i Balatonsjön liksom. Mm. Och den tekniken förvandlar man ju sen till med lederbollar när man kom hem till Sverige. Men för att återgå till frågan där, så låg det mig väldigt varmt om hjärtat själv att träna väldigt hårt. Jag tränade otroligt mycket monotont. Jag kunde stå à la Björn Borg typ mot en vägg i Hannebergsparken och slå höger vänster i timmar utan att jag tyckte att det var tråkigt. Och så stod jag där och intervjuade mig själv alltid efter vissa saker. Så att på något konstigt sätt så hade jag det där i mig att vilja lyckas. Så att jag stod och slog crossbollar, eller stod och sköt mot ett plank, eller sprang upp för trappor och så vidare. Sen intervjuade jag alltid mig själv. Mm-hmm. Det var en jävla sjuk grej egentligen. Men jag ville så gärna bli intervjuad redan från ung ålder, att jag la in det i min träning, precis som att jag ville bli berömd redan när jag var ung. Jävla konstig känsla.
Det kanske var det valet och kvalet. Du höll kanske på att bli kommentator där istället.
Ja, men så blev det.
Alltså du var där liksom i gränslandet och testade på båda.
Ja, nej, men jag tränade ju väldigt, väldigt, väldigt mycket själv. Det var ju inte några kompisar som var med. För de skulle ju inte tycka det var roligt ens efter 20 minuter står det. Jag stod ju flera timmar med den monotona. Och då liksom var det nästan så att man pratade med sig själv och berömde sig själv och nu kör vi och så vidare, och man intervjuar sig själv. Jag har ju spelat många, många matcher från 10 till 15 års ålder på Wembley eller VM-finaler och så vidare, och stått i intervjuer när man har gjort avgörande målen och så att det låg mig varmt om hjärtat när jag var liten.
Ja, häftigt. Ja, det är samma sak. Jag spelade Svenska Cupen hemma på gräsmattan i Järfälla,
ja,
och kommenterade matcherna, men jag blev kommentator istället för fotbollsspelare.
Ja,
så okay, jag tänkte det.
Ja, precis. Ja, nej, det var en rolig grej.
Du hade bilden klar för dig. Drömmen var stark,
ja,
alltså redan då.
Ja. Drömmen var otroligt, otroligt stark. Från när jag tittade på AIK på Råsunda och ville verkligen, jag drömde om att få spela där först och främst på Råsunda med AIK och sen landskamp och så vidare. Och hela min fotbollskarriär, eller min fotbollsträning då som jag utöver det själv, grundade i att jag skulle spela på Råsunda. Det var hela grejen för mig liksom.
Vad häftigt. Du kom ju, som du var inne på tidigare, Anders, ganska tidigt upp i A-laget. Men har du något så här speciellt minne från ungdomsåren som du tänker tillbaka på? Wow.
Ja, absolut. Att ha Tommy Söderberg som tränare, det önskar jag alla. Han är en otroligt bra psykolog och kan otroligt mycket bra. Alltså, han kan mycket fotboll och väldigt taktisk kunnig. Det är inte konstigt att han har varit förbundskapten och en av mest framgångsrika. Men på den tiden, då kom ju hästpratet in. Han är ju liksom Solvalla fantast och V75 och allt det där. Så han kunde ju skrika till oss sköna termer. Om man sprang allt vad man kunde på vänsterkanten, då skrek han "Rycktussarna!" i slutet. Och vi var rycktussarna, de har ju fått förklara det först, att hästarna på upploppet rycktussarna, och liksom det var ju ända in i kaklet. Och grabbar, spela på vänsterbacken, han har bakhalt, han har bara framskorna på. Man tänkte, vad fan säger han? Och det var väldigt mycket hästuttryck, och det tyckte vi var roligt, och det kom naturligt för Tommy. Så att en sån grej var ju väldigt roligt i själva träningen. Sen 1982 där, jag var 17 år, och det var VM i Spanien. Brasilien var så otroligt, otroligt bra. och det var samba i hela världen. Ja, då fick Tommy en sån skön idé. Då skulle vi spela samba musik på Grimsta i högtalarna när vi tränade. Och det skrålade och skränade otroligt. Men där tränade vi full träning i 90 minuter med samba musik. Och han har alltid varit lite så här före sin tid att prova nya saker. Han provade nya övningar som han hade sett utomlands och så vidare. Så vi var väldigt framgångsrika i BP där och gick upp bland annat till Division 2 Norra Svealand där, som var så gamla Superettan. Sen 84-85 var vi ju en poäng från att gå upp i Allsvenskan på den tiden, som jag tycker att vi hade chans att göra. Men sen gick ju BP upp i Allsvenskan på senare år och är kvar. Men vi var väldigt nära 84-85 där och gå upp med hans träningsmetoder. Vi vann ju en serie och nästan en till.
1981, debut i A-lagssammanhang,
ja,
för
stämmer.
Minns du den matchen, vilka ni mötte, ja, och vilka du spelade med i det laget?
Oh, jag kan säga så här att jag vet att det är i Svenska Cupen match. Då säger jag ju tränare med A-laget att jag blir uttagen och sitta på bänken. Jag var ju 15 år, där skulle fylla 16 på hösten. Vi möter Brottby i Svenska Cupen. Det står 1-1. Det är 10 minuter kvar. Då säger han: Anders, gå upp och värma upp. Och då så kom jag in och fixar en straff i 86 minuten. Så vi vinner med 2-1. Det är mitt första A-lagsminne, min första match. Svenska Cupen borta mot Brottby. Vi vinner med 2-1. Vi sätter straffen där. Men jag ska låta det vara osagt om det var Tommy som hade den matchen eller om det var någon annan tränare. Men jag kommer ihåg att någon spelare kallades för kusken. Någon Lasse Forsén i målet bland annat. Jag tror Micke Rosberg var med, Kent Svensson. Om Bosse Larenius var med på den tiden. Jag ska låta det vara osagt, men jag har i alla fall spelat med dem senare år. Men om de var med just den matchen, det vet jag inte.
Brottby borta, yeah. Svenska Cupen, Anders Lindfors A-lagsdebut, ja. I tävlingssammanhang.
Ja, fixa en straff i slutsekunderna där, slutminuten, och vi vann med 2-1.
Sen gick du till Örgryte. De regerande svenska mästarna 1986. Vad låg bakom den flytten? Den var ju lite överraskande att byta liksom Stockholm mot...
Ja, väldigt. Det var redan
AIK kändes naturligt, och du pratade ju om fotbollsstadion redan som liten grabb, ja, att du ville spela där.
Absolut, det är... När jag var, nu ska vi se, 85 år redan på väg, och det var några allsvenska klubbar som var ute efter mig där. Men då bestämde jag att spela kvar i Brommapojken ett år till och utvecklas ännu mer då. Så kommer vi till 1986, och då var det bara två klubbar som hörde av sig. Och det var Örgryte och det var Hammarby. Och jag ville inte spela i Hammarby, delvis för att jag ville flytta från Stockholm och prova mina vingar. AIK tyckte jag inte var någonting att ha kanske på den tiden då. Så jag åker ner till Göteborg och spelar med Örgryte, tack vare att de var så idoga och få mig dit. Och det var Agne Simonsson som tränare.
Wow, en som har gjort mål i en VM-final.
Ja, precis. Ja. Så att, han hade jag som tränare i Örgryte. Det var han som ville ha dit med. Så att jag valde mellan Örgryte och Hammarby. Så då tog jag Örgryte. För att det kom inga anbud från AIK på den tiden. De tyckte väl antagligen att de hade ett bra lag. Det vet jag inte. Men min dröm var ju att spela i AIK på den tiden. Men då hade jag bara det enklaste valet att välja. Det var i Örgryte. Och det ångrar jag inte. Jag hade 2,5 fina år där.
Sören Börjesson och ja. Vad hade ni mer för
Sören Börjesson i för sig, de vann ju 1985,
ja,
Allsvenskan. Och då gick Sören Börjesson till Djurgården.
Ja, gick till Djurgården då.
Då hade de bara en plats att fylla, och då ville de ha mig där.
Ja.
Så jag får spela med hela guldlaget i Örgryte där 85-erna. Så jag har spelat Champions League, det heter Europacupen med Örgryte, ett par matcher.
Var Sven Andersson i mål?
Ja, Sven Andersson, och... Hasse Prytz, Sonny Åberg, Anders Holmvén.
Och Janne Hellström är det där spelare.
Janne Hellström, ja. Paulette Larsson, Leif Ytterell. Vi hade ett grymt jäkla bra lag. Så jag tror att vi kom 3 eller 4 där första året. Och inte gick hela vägen. Men ändå fått spela Europacupen med Örgryte. Vi hade bra år i Allsvenskan där, vad jag kommer ihåg.
Tiden i Göteborg var bra?
Ja, mycket bra. Vi hade Agnes Simonsson, sen fick han gå. Då kom ju Bob Houghton som var väldigt bra förgryt med sin hårda stil och engelsk fotboll och sådär. Jag tyckte han var en bra ledare för den gruppen. Så 2,5 år bra. Jag vann tyvärr ingenting med Örgryte, men det var en bra skola för mig när jag var så pass ung.
Det var i Örgryte mellan 1986 och 1988. Och sen började utlandsäventyret. Och det började i schweiziska Young Boys.
Yes, och det har jag mycket att tacka Tord Grip för. Han var ju tränare 88 och tog mig dit då, då. Och, men jag har en jäkla rolig historia när man då, nu pratar om agenter som man har nu för tiden och den stora följen som man har. Örgryte säger att jag ska åka till Bern i Schweiz. Och jag får faktiskt Stadio Wankdorf på en lapp. Och biljetten är klar. Jag åker ut till Arlanda och åker ner till Bern. Tar taxi till Stadio Wankdorf. Där knackar jag på. Och så det liksom tar 5-10 minuter och så kommer en sliten vaktmästare där och jag liksom på knacka engelska säger att jag ska spela här för Young Boys. Nej, men gå iväg liksom. Så jag får ju knacka igen och då säger jag, kan du inte hämta Tord Grip då? Ja, då hajar han till. Så på den vägen är det. Jag hade ingen agent eller jag hade ingen rådgivare, jag visste inte. Så jag fick knacka på.
Hur kändes det då? Åka ner till Schweiz där. Ja. Du, alltså, det här är, vi pratade 1988, du var 23.
Ja, jag spelade minst 15 U21 matcher. Jag spelade 19
och kommer ner dit och ingen känner igen det slid, gammal vaktmästare som dissar i helt. Hur var känslan då?
Ja, precis så var det faktiskt på gamla goda. Ja. Jag knackade på min första proffsklubb och då släpper de in mig där. Så att, och så började jag köra där. Det är en ganska rolig historia.
Liksom. Var du nära att vända där? Jag tänkte, skit i det.
Ja, jag hade inget att vända till. Liksom. Jag hade ingen flygbiljett eller något sånt där. Så det var ju bara liksom vänta på, jag visste att Tord var där och förr eller senare hade jag ju träffat honom, en jävla rolig historia. Det var ju inte så att någon åkte med och liksom slussade mig in eller hämtade mig på flygplatsen, utan så började min proffskarriär.
27 matcher, 7 mål ligamatch alltså för Young Boys. Vad minns du av den tiden?
Ja, vi hade ett bra lag, vi gick till final i kuppen. Vi kom trea tror jag första året eller ja, det året i ligan. Vi hade 4-5 landslagsspelare i Ursurbuschen, Dario Suffi bland annat, Alain Baumann som spelar i schweiziska landslag. Vi hade ett bra lag och återigen där fick jag spela några Europacup-matcher med Young Boys. Så att det var väl ett lag som var en bra första anhalt som proffs tycker jag. Det var en bra liga. Det var centralt i Europa. När vi spelade så tittade fransmän, italienare, ja, tyskar. Det ligger ju precis, det sänds ju precis i Europa, mitt i Europa. Det sänds många matcher utåt. Så att det var ju bara för alla scouter och talanger som letade efter talanger att titta på de här matcherna. Men om man vrider tillbaka klockan när jag var i BP så fick jag ju läge när jag var 16, 17, 18 och 19 år under 3-4 års perioder. Jag fick ju åka till Milan och träna med dem en månad med A-laget och bo på Milanello.
Vem var det som var tränare för Milan då?
Det kommer jag inte ihåg, men jag kommer ihåg att Mark Haitley och Ray Wilkins var där och snackade engelska. Vem var tränare? Det kommer ju inte jag ihåg, det borde jag göra. Men det var Agnes Simonsson som hade fixat mig dit där då. Fick jag vara där en månad. Sen var jag nere i Como med Dan Corneliusson, tränade där i 2 veckor. Och sen var jag nere i Eintracht Frankfurt med Janne Svensson och tränade. Så att jag hade varit på 3 äventyr en månad där då, under min uppväxt. Så jag visste vad det var att komma och bli proffs. Så jag hade ändå spelat U21-matcher, juniorlandslagsmatcher. Jag hade varit ute och provat på proffslivet fast utan att prata kontrakt, utan bara få kött på benen då. Så att, men dit jag vill komma det är att när jag var i Como så var det en tränare som heter Sergio Burgnic, en legendar i italiensk fotboll som markerade Pelé bland annat 1970. Han var tränare där och det gick otroligt bra för mig på träningarna, så att han köper mig från Young Boys till Cremonese 2 år senare. Så att, det var väl en bra grej för mig att vara där och visa upp mig då, för han köpte mig till Italien sen.
gå tillbaka till det här, den här praktiken du fick göra. Är det någonting som du skulle kunna tycka vi skulle kunna, skulle få mer av idag? För många åker ju ut, vet inte vad det handlar om och kommer hem ganska stukade.
Ja, det jag tror där, jag är lite kluven där faktiskt. Jag tycker både, har man chansen att som 16-17 åker ut, då ska man göra det, absolut. Man måste prova vingarna och har man talang. Men jag köper också att göra som jag gjorde. Har man då läge eller kontakter med några utländska klubbar att få åka som 16-17-åring en månad i november när vi inte spelar så mycket fotboll ner på kontinenten, det är varmt och du får lite kött på benen och mycket, mycket fotboll. Det tycker jag är väldigt bra för en ung spelare, om man nu kan få tillfälle och utrymme att göra det. Så när jag var i Milan där med alla de här superstjärnorna, många hade ju spelat i VM och bland annat och alla italienska lirare, jag spelade med de här legendarerna, Maldini var ju där och Costa Curto och Tassotti och you name it liksom. Då kom jag ihåg en sekvens på träningen där när vi hade en av mina första kvadrater. Det var jag och en junior som var inne och vi kom inte ur kvadraten på 15 minuter. Och det är dagens sanning. Vi sprang där inne i 15 minuter. Du förstår ju alla att det är en evighet när det gäller kvadratspel. Och det, den där träningen kom jag ihåg som det var igår. För att jag var så oerhört imponerad av de här italienska spelarna. Så att vi fick ju springa där tills vi tog bollen. Till slut så stannade kvadraten och då hade det gått 15 minuter.
Det pratas ju ofta att det är en helt annan, mycket tuffare mentalitet. Mycket mera se till dig själv ute i proffslivet för att, ja, du måste det för att överleva helt enkelt. Var det någon som du märkte också att det var, wow, nu är det här är det tuffare?
Ja,
här.
I Milan som var min första anhalt där då som ung spelare, då var det verkligen så. Agnes Simonsson som fixade att jag fick bo på Milanello, deras träningsanläggning. Och när jag hade tränat klart där, då var det ingen som tog hand om mig. Utan då rörde jag mig med juniorspelarna, vi bodde ju där. Så det var inte så att vi åkte in till stan, det var ju långt som helst. Utan man var på träningsanläggningen. Och då var det verkligen att jag kunde ju knappt nå engelska, du vet, och inte dem heller. Man kunde ju inte prata med någon. Så i stort sett en månad var man på ett läger på en camp. Och då gäller det verkligen att veta när nästa träning är. Veta hur man ska uppträda och göra ordning sina grejer. Så det var en otroligt bra skolning för mig. Sen när jag var i Kom och då hade jag Dan Corneliusson som visade mig runt och jag bodde hos han. Det var ju enkelt att prata svenska. Janne Svensson som jag har mycket att tacka för i Frankfurt som hjälpte mig med både det ena och det andra. Så att, men just med Milan där hade jag ingen som hjälpte mig. Och det var en bra skolning. För att när jag kom till Como och Frankfurt där sen, då visste jag lite om vad det handlade om. Så jag fick ändå prova italiensk fotboll 2 gånger och tysk fotboll på den tiden när de var som bäst. Va? Och det var en otroligt bra skolning för mig, för en ung kille.
Du hade alltså lämnade Young Boys för Serie A som var, det var ligan på den tiden. Det var där alla ville spela, där var alla de stora. Jag vet inte om de hade tagit bort den här regeln med 2 utlänningar per lag, eller fanns den fortfarande?
Det var 3 utlänningar, tre utlänningar. Alla pengar fanns, det var bara i Italien det var, fanns pengar. Så jag kan ju dra en parallell. I Milan hade de Rijkaard, Gullit och Van Basten. I Inter hade de Matteus, Bremer och Klinsmann. I Napoli hade de Maradona, Careca och Alemão och så vidare och så vidare. Och där står man liksom ung kille från Solna och ska möta de här, stå och stretcha. Det var ju liksom, det var ju magiskt då, att bara få vara där. Men det var ju också ett kvitto på att jag var väldigt, väldigt bra fotbollsspelare för att komma till Italien på den tiden. Strömberg var där, Robert Prutz var där i Verona, liksom alla de bästa spelarna i nästan i världen, i alla fall Europa, var ju i italienska ligan på den tiden. Så att det var ju hedrande att få vara där. Min första match, det är på San Siro. Möter Inter, då står man där liksom 20 minuter in, då står ju Klinsmann och Bremer och Matteus på andra sidan och tänker, vad fan ska det här gå liksom? När det är 96 minuten står 1-1 och det går ju inte att en nykomling ska förlora eller ta poäng eller vinna eller ta poäng mot Inter, så domaren blåser ju straff, han hittar något rött kort på någon, skickar ut våra mittback, de gör 2-1, han blåser av. Så jag kommer ihåg att jag hade ett jätteläge att göra 2-1 i 70:e minuten där. Men jag kommer nästan fri och bränner och slår utanför på sänga där då. Så det var en rolig match. Men det som var roligt i sammanhanget var att hela mitt lag Young Boys hade åkt ner från Bern till Milan eller Milano för att titta när jag gör min debut. Och det håller jag varmt om hjärtat, för att vi hade en bra sammanhållning i Young Boys med otroligt fina lagkamrater, så att hela laget åker ner och tittar när jag gör debuten. Det tycker jag det är en av de finaste ögonblicken i min karriär, just med lagpolar.
Är det så än idag, tycker du? Jag menar, 96 minuten, det är ju inte helt vanligt, inte exceptionellt händer att det blir så många stopptidsminuter och att de stora lagen på något sätt har en tendens, för då har det ju pratats om Fergie time i England till exempel.
Ja, absolut, men jag tror att det var mer förr i tiden i Italien, där det var lite mer konstiga beslut bland domar att topplagen inte skulle förlora, men som sagt var Fergie time har och så vidare, det är straffar i 8:e minuten fram i 10 års tid, va? Och sånt händer. Jag vet inte om domaren är involverade, det ska låta osagt, men jag har varit med om det själv på slutet av 80-talet i Italien.
89-90 alltså i Cremonese, och sedan 1990 flytt till London.
Yes.
Klassiska Arsenal, the Gunners.
Ja. Då var det så här att det gick väldigt, väldigt bra för mig personligen där nere i Italien. Jag fick pris som den tredje bästa utlänningen. Det var ju jäkligt många utlänningar där. Så att,
ja, du nämnde ju några av utlänningarna där också.
Det var ju Mattias och Maradona före där, och så lilla jag där. Men när jag hade börjat i Young Boys och senare mera Cremonese, sen kommer till Arsenal, då fick jag höra att Steve Burtonshaw, talangscouten, hade tittat på mig i 2 års tid, studerat mig. Han hade frågat om min karaktär, han frågade hur mina föräldrar var, han frågade. Och så kom det till 1990 där Graham vill ha 2 stycken positioner. Det var en ny målvakt och en ny vänsterback. Han köpte David Seaman, han köpte mig, han köpte Andy Linnigan från Norwich, mittback. Det var vi tre som kom dit. Och då hade jag anbud från Genoa, Verona och ett tysk lag som hette Bayern Urdingen.
Ja, just det. Där John Linnaman Mattsson spelade en gång i tiden. Just det.
Och de tre. Mm. Och jag var väldigt inne på att stanna i Italien, för Genoa var ett väldigt bra lag på den tiden. Men det var någonting som lockade med Arsenal när jag åkte över och pratade med dem. Och jag sitter med möte där med Graham, och han säger att du ska spela vänster ute i mitt fält. Nej, jag vet inte, så jag är ju mittfältare, va? Jag har varit i Young Boys, jag har varit i Cremonese och så vidare. Jag vill vara i mitten, jag tycker om att spela. Ja, men ser du, här i England där, du kan inte spela där för att du kan inte tacklas. Nej, det kan jag inte. Ja, därför ska du spela på vänsterkanten. Du ska gå runt din back och slå inlägg till våra bra forwards. Så på den vägen var det. Kom jag tillbaka dit, skrev ett kontrakt med Arsenal 4 år. Så jag fick ju veta redan tidigt vad jag skulle vara, vad jag skulle ha för roll och vad jag skulle göra och varför jag varit köpt i Arsenal. Så att första veckan är jag där. Då kommer jag inte riktigt ihåg vad vänsterytten hette där, som skulle vidare. Graham hade sagt till den här vänsterytten, kommer säkert på namnet snart, att de har köpt en ny kille, en svensk, så att vi ska sälja dig för att vi vill ha en ny vänsterytten. Brian Marwood heter han, en legendar i. Så Brian Marwood är så jävla fantastisk människa, så att han berättar hur jag ska uppträda på plan, hur han tycker att jag ska göra som vänsterytmittfältare. Tänk på det här med Graham, tänk på det här med dina lagkompisar. Allan Smith springer så, Kevin Campbell springer så. Han hjälper mig in i Arsenal, fast han vet att jag har tagit hans plats och han ska därifrån. Det är ju liksom som man blir gråtfärdig, va? Det är fantastiskt människa att göra. För att han vet att Arsenal ligger han så nära om hjärtat, så han vill hjälpa mig in i laget. Och det hade jag hade en jättenytta av Brian Marwoods hjälp, ska man säga det, eller notiser om hur man ska lira i Arsenal. Så jag skjutsades in direkt på en breda där, liksom på en räkmacka, tack vare Brian Marwood mycket.
1990 kom du dit till den, ja, kände, ökände, vad du nu vill, George Graham. Kom du ihåg vilket, hur storleken var på kontrakten på den tiden? Jag menar, idag vet vi ju alla att det är svindlande summor. Kom du ihåg när, ja, hur mycket kan, du skulle få när du skrev på Farsan 1990?
Ja, absolut. Vi kan säga så här att jag räknar ut att Wayne Rooney tjänar 104 gånger mer än vad jag gjorde. Och det, då får man ta reda på vad han tjänade och vad jag tjänade. 104 gånger mer tjänar han i månaden. 104 gånger mer.
Idag alltså, i dagens läge?
Ja, i dagens läge, som han är bäst, har bäst betalt i hela Premier League. Och jag kan ju ärligt erkänna att jag var bäst betald i Arsenal när jag kom dit. Och det var ju inte ens att nämna de summorna som är idag. Men jag var ändå bäst betalt. Och hade de andra killarna, det var inte så väldigt mycket betalt 1990 i engelska ligan på den tiden. Utan jag hade dubbelt så mycket än alla andra superstjärnor som ändå hade någon spelare i landslaget. De hade vunnit ligan 89. Du har David Seaman, du har Nigel Winterburn, Tony Adams, Steve Bould, Lee Dixon, Michael Thomas, Kevin Campbell, Alan Smith, Paul Merson. Det var ju superstjärnor i England och jag hade dubbelt så mycket. Sen vann vi då 91 och vi vann 92 där och så vidare. Då skrev de nya kontrakt, de här killarna, femårskontrakt, och jag var inne i mitt tvåårskontrakt och då hade jag liksom sämst betalt, men då hade de gått om. Men det var så det började i alla fall då, och Arsenal-tiden ligger mig varmt om hjärtat, för att redan första veckan, jag hade varit där från måndag till söndag, då hade jag varit på middag hos tre spelare redan.
Så att, vilka var det som tog hand om dig när du
kom? Först och främst av alla som tog hand om mig var Micke Thomas. Och sen var jag på middag hos Lee Dixon och Alan Smith då. Så de tre var ju väldigt goda vänner. De tyckte inte jag skulle sitta själv på hotellet efter en träning, utan de tog ut mig, kollade på hus. Senare på kvällen så bjöd de min dåvarande fru och Madeleine och mig och på middag då. Och det gjorde Alan Smith och Micke Thomas också redan första veckan. Så att om man snackar om att det var bra lagmoral i Young Boys, så var det här nästan, ja, det var stråvassare. Det var unga killar, duktiga killar, framgångsrika killar som var de mest ödmjukaste spelare du kan tänka dig.
Alan Smith förresten har ju sprungit på var och varannan vecka i England, och varenda gång så ska jag hälsa så gott till Anders, din far, så ja. Att du har ju gjort avtryck hos honom, ja. Också uppenbarligen.
Roligt, men ja. Framgång föder också ödmjukhet, va? Borde det göra, i alla fall i min värld. Och vi vann ju allt nästan. Från 90 till 94 vann 6 titlar på 4 år. Och vi hade några rekord. Vi hade släppt in 18 mål som sedermera varit 15 med Manchester United i slutet av 90-talet. Vi gjorde 92 mål, 92. Som sedermera Manchester också har slagit på 110 eller något sånt där. Men vi var ju otroligt framgångsrika. Vi förlorade en match när vi vann ligan bland annat. Och trasade sönder allt och alla. Vi vann mot Sheffield Wednesday med 7-1. Vi slog Manchester United med 3-0. Och du vet, Aston Villa med 5-0. Det var sådana resultat vi hade på den tiden. Så vi var lite före våran tid. Och det är självklart, sådana resultat föder ju en slags ödmjukhet inom gruppen. Kanske vissa spelare stiger åt huvudet och gör dumma saker. Men just våran grupp som vi hade i Arsenal, där var det en slags ödmjukhet som var utan dess like. För vi var framgångsrika.
Beskriv känslan för att vinna med klassiska Arsenal, för att vinna Premier League som du fick, eller det hette ju engelska ligan då, ja. Fortfarande, det blev ju Premier League till säsongen, ja. 92-93, men beskriv att få vinna, bli engelsk mästare med Arsenal.
Ja, alltså det är obeskrivligt egentligen. Om man tittar på laget vi hade, så var jag en titta runt mig, så hade jag ju, jag tror 8-9 landslagsmän. Som jag tittade. Det var ju liksom som ett, som jag sagt förut många gånger, det var som ett självspelande piano. Graham väljer ut vad han vill ha som fattas för hans lagbygge. Det är en målvakt och en vänsterutmittfältare. Och vi var dit placerade. Sen var det ju Simon landslagsman också och så vidare. Just det första året, där går allting precis av sig själv. Min första framträdande i Arsenal, det var på Rudalen mot Västra Frölunda. Vi är på träningsläger i Göteborg. Jag är ju två assist till den det tredje nyförvärv, Andy Lindegren, som nickar in två hörner. Jag slår två hörner och var så det började. Och sen kom vi tillbaka min första match med Arsenal. Det var på Wembley. Då möter vi Aston Villa. Och jag gör ett sånt där jäkla sjukt mål som inte går. Jag kommer på vänsterkanten, går in och så skjuter jag med vänster utsida runt målvakten. Borrar sig upp i vänstra krysset. Det går liksom inte gör om jag skulle prova det nu på 1000 gånger, utan det var meningen att det skulle hända liksom. Och därifrån tar det fart. Vi vinner, är vi obesegrade första 20 matcherna i serien. Första 20 matcherna har vi inte förlorat. Sen åker vi till Chelsea, får stryk med 2-1 i 88:e minuten. Sen har vi 17 eller 18 raka utan förlust igen, va. Arsenal är ju kända för att ha de här långa serierna. Men vi förlorade en match och vann ligan där. Och i det sammanhanget också så möter vi Tottenham i semifinal i FA-cupen. Där Andy Lindegren förstör för oss och Paul Gascoigne. De vinner med 3-1. Så att den säsongen förlorade vi 2 matcher. 3 matcher faktiskt. Vi åkte ut ligacupen mot Manchester United. Men det var ju obeskrivlig känsla att få vinna. Det var ju liksom så, vad ska man säga, abstrakt att kunna ta på och vinna i den engelska ligan. Jag har ju inte vunnit någon titel innan där, och få komma dit och göra 13 mål, bli utnämnd i Premier League-laget. Jag var ju med snackar och få årets spelare i England, som jag vet inte om jag kommer 3 eller 4 där. Mark Hughes vinner som spelar för Manchester United där. Så att hela den här grejen var ju, ja, det var en magisk känsla.
Vi snuddade på innan George Graham naturligtvis. Han är ju värd ett kapitel för sig, vad jag förstår. Men den här känslan då, för han var ju en den gamla skolan så att säga, så han var högljudd. Hur var känslan liksom, vad hade ni för känsla i spelargruppen till denna George Graham?
Ja, det var det jag var inne på. Vi var ju så ödmjuka mot varandra genom framgången, och just mot honom. Han har varit riktigt rötig alltså mot oss. Det var så här management by fear, som man säger i England på den tiden, att vi skulle inte vara större än laget, utan han var laget. Så att vi kunde, som jag sa till dig tidigare här, och vi satt och pratade, vi kunde leda med 2-3-0 i halvlek. Vi var inte vattenvärda. Vi skulle liksom gå ut nu och inte slappna av, utan man kunde aldrig slappna av med honom. Han höll oss alltid på tårna, och jag fick ta så mycket, mycket skit som det bara gick. Och så här efter han har förklarat för mig att det var ju kanske bra för oss då. Att man ser ofta lag som har framgång att året efter så går det sämre, för att man blir liksom lite mätt och man ruggar på 10%, går ut och spelar en match i 90%, det går inte. Men han var så fantastiskt skicklig på att hålla alla de här engelsmännen och mig bland annat då i schack, att man inte svävade iväg efter framgången. För det var ju ofta så här att jag gjorde 3 assist i match, kanske något mål och så vidare. Vi vann ju med 5-6, 4-7-0 så där ibland. Och man producerade. Jag gjorde 13 mål och 24 assist första säsongen. Då är jag ändå involverad liksom i 40% av Arsenals anfall då, då. Och han sa inte en enda gång att jag var bra. Och då kan man ju undra liksom,
hur kändes det då?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Kan man fortsätta? Ja. Men så här efterhand så förstår jag det att han ville inte att vi skulle slappna av. Det var den här engelska, han har ingen erfarenhet av utländska spelare någonsin. Jag var ju liksom en av de första. Han drog ju mig över en kam som alla andra hårda engelsmän. Det här hårda fuck liksom, och ut och kör. Jag visste ju inte det. Men det var ju bara att man fick det här i sig. Det var ju bara ut och köra den engelska stilen. Och där har vi Arsenal på den tiden väldigt, väldigt mycket att tacka Graham för, att vi var så framgångsrika. För vi kunde inte slappna av. Det gick inte vara divi. Det gick inte vara gå in i en match med 95%. Det gick inte gå ut i andra halvlek när vi ledde med 4-0 på 75%. Det var omöjligt. Det var 100% varenda match. Så tror jag att jag förlorade 5 ligamatcher på 4 år också med Arsenal. Tack vare honom.
Ja. Var ni rädda för honom?
Ja, det var otroligt, otroligt mycket snack om honom när han inte var där. Och sen när han var där, var det ingen som vågade säga något. Mer än Tony Adams som var 1,95 lång, som ställdes upp och började skälla tillbaka efter något år. Och Steve Bull som var också 1,90-95 där, vet, de tyckte han var orättvis va, när vi ledde. Och vi höll ju nollan nästan varje match och vi ledde med 2-3-0 halvlek. Så de tyckte att det var orättvist hur det var liksom, ska vi verkligen ha det så här? Säg någonting sakligt istället. Så att under 4 års tid kan inte jag kan inte erinra mig om att någon gång vi satt ner i halvlek att vi fick någon saklig kritik eller hur vi skulle spela andra halvlek eller vad vi hade gjort bra i första halvlek. Jag kommer inte ens ihåg det, för det var inte sånt. Det är jävla märkligt egentligen hur man kan vinna fotbollsmatch, utan det fick man höra 5 timmar innan matchen, men aldrig precis innan, aldrig under och aldrig efter i 4 års tid.
Vad sa Tony Adams och de andra ledarna i lag? Vad sa de om George Graham när ni var på tumanhand?
Ja, de tyckte han var minst sagt märklig. Nu har ju de levt med honom som 87, så att de hade ju visst det här i 3 års tid redan. Visste vad han gick för, va? Och när vi satt och pratade tidigare här då sa du, slog man inte dövöra till liksom. Jag tror att det inte gick även för de engelska spelarna att slå dövöra till, utan man var så påpassad och de var så otroligt vinnarskallar alla. Så att det var en frustration att bara gå ut och köra andra halvlek. Vi satt aldrig tillbaka när vi ledde med 3-4-0, utan det bara åktes. Och det var ju mycket de här engelska stenhårda tuffa killarna. De ville visa den här jäveln alltså. Nu ska jag visa Graham att fan, jag är ingen soft one va. De pratade alltid om I'm not a soft guy. You're a fucking Swedish soft guy liksom. Då var jag liksom mjuk och sådär va. Men det fanns inga mjuka engelsmän. Och det här ville de visa att det, liksom, jag ska ge den här jäveln. Och då såg man att han mös Graham. Det var ju det han var ute efter det. Liksom det här. Nu vet jag liksom att de kör för mig liksom.
Tony Adams var inne på, jag läste hans bok som är väldigt stark, med han spelade fast han mådde som han var ute sent på kvällen om vi säger så. Men hur var han som kapten?
Ja, för att det är en av Jonas Stern är ju den bästa kapten jag har haft någonsin. Han slutade allt och alla. Men Tony Adams är ju inte så mycket sämre. Man ska ha klart för sig, allt en kapten i Arsenal gör måste man göra. Så att bestämmer han en januaridag när det är 5 minus där, eller i alla fall 5 plusgrader i alla fall i London, att det är svinkallt, och han bestämmer att man ska spela med kortbrallor, då måste alla ha kortbrallor. Och bestämmer han att men idag är det lite blåsigt, jag tar på mig jackan, då måste alla ha jackor på sig. Och det är så i Arsenal än en dag. Man skriver på ett kontrakt med Arsenal att kaptenens ord är lag i Arsenal. Så att vad han än säger så måste de andra följa på. Så att jag har ju aldrig på 4 års tid haft långbrallor på mig, för han tyckte aldrig var kallt. Och jag har aldrig haft långärmat, för han tyckte inte var kallt. Man spelade med kortärmat och kortbrallor året om. Och det kan jag säga, det var inte skönt. Men det var bara att ställa sig in, för Tony Adams var en hård jävel.
Så var inte fallet i Everton alltså, utan det var Arsenal-regler här.
Arsenal-regler, aldrig haft så i Everton. Och jag förklarar mig att det fortfarande är så i Arsenal att kaptenen bestämmer. Och tydligen så, när man skriver på kontrakt så har man ett sidavtal där Arsenals kapten bestämmer vad man ska göra. Det är han som blir kapten för laget. Annars har det egentligen ingen funktion, men i Arsenal har det en enorm funktion. Så om han bestämmer att idag ska vi spela kortarmat mot Manchester United, då är det ingen jävel som spelar långarmat. Utan det är bara kortarmat.
1990 blev Glenn Hussein den första svensk att bli engelsk mästare. Du blev den andra svensken att få vinna den klassiska engelska ligan. Förstod du då hur stort det var?
Nej, det gjorde jag inte först många, många år senare. Vi hade duster där mot Liverpool. Vi slog dem hemma med 3-0. Vi slog dem borta med 1-0 bland annat. Och så här, efterhand förstod man ju hur stort det var när man mötte Liverpool. Då. Och jag måste faktiskt erkänna att jag visste inte att Glenn hade vunnit 1990 där. För då spelade jag i Italien, hade lite dålig koll på engelsk fotboll. Men det är ju hedersamt att få vinna ligan. Det är ju inte så många som har gjort det nu då. Men att vara nummer två, det är sjukt stort alltså.
Då hade du kommit från Serie A som var ligan som gällde då till England. Kan du beskriva kulturskillnaderna på de båda serierna?
Ja, det kan jag göra. Det kan jag göra.
Eller livet överhuvudtaget.
Ja, absolut. I Italien var man otroligt påpassad som utlänning. För det var så hypat och stort. Där var det verkligen en sån här filmstjärnestatus, va? Du kunde inte gå ut och det var tidningar och radio på varje tv. Så kom man till England, det var helt tvärtom. Vad jag kommer ihåg så var det väldigt, väldigt, väldigt få utlänningar när jag kom 1990. Vi kan räkna på en eller två händer i hela ligan. Så att det var ju liksom lite pionjär där, fast det har varit utlänningar på 60- och 70-talet också, även svenskar. Men det var väldigt få och det var inte alls samma hype eller påpassat. Själva ligan visste ju inte vad en utlänning innebär och så vidare, som det var i Italien där det var mecka liksom för fotboll. Med alla de bästa i hela världen var ju där för tillfället. Så kom man till England där alla självklart de bästa engelsmännen var ju där självklart, eller britter. Men det fanns inga bra utlänningar. Så det var ju verkligen kulturchock. Och just fotbollen, det gick ju liksom 5 gånger snabbare än vad vi gjorde i Italien. Och det var stenhårda tacklingar. Det var liksom brutala överfall. Så att när man hade fått en smäll och ibland tagit med sig det här från det här fula egentligen, från italiensk fotboll eller fotboll generellt, när man fuskar till sin frispark, att man slänger sig, va? Då kom jag och drog upp en i håret bara liksom, det här, så här gör man inte i England, va? Och jag förstod ju ganska snabbt, man försökte inte fuska, utan det shit, va? Fuskare stod i alla tidningar och det ville man ju inte ha heller, va? Fast man gjorde det några gånger och fick några billiga straffar, så var inte det populärt.
Inte ens hos George Graham?
Nej, inte ens någonstans i England på den tiden. Medan i Italien, det var det vardagsmat. Där filmade man och låg kvar och rullade i all evighet. Och det förde man in i engelsk fotboll och det gick ju inte, va? Och det lärde man sig ganska snabbt att stå på benen. Och då förstod man, när jag fick smällar som jag fick otroligt fult, då var det frispark, för man vill inte bli kallad fuskare liksom.
Vad föredrar du då? Den italienska stilen eller den bryska engelska?
Ah, alltså jag älskar ju engelsk fotboll när det är att alla kämpar i 110% eller 100%. Och den här snabba fotbollen prioriterar jag på den tiden. Nu tycker jag fotbollen är så otroligt mycket bättre med de topplagen som spelar fotboll. De passar till varandra, håller bollen, du vet, det jag älskar sånt där, Barcelona, all evighet. Men just på den tiden där vi var så otroligt starka, vi har ju fått frågan, vilka var bäst, våran era eller Fredrik Ljungbergs era? Det går inte att säga, va? Jag kan säga att vi hade tagit de flesta lagen på styrka. Snabba bollar upp till forwards och sen göra 90-100 mål varje säsong. Men vi skulle ju inte få låna bollen av Fredrik Ljungbergs Arsenal, som hade spelat ut oss efter noter. Men vi hade krossat dem med våran fotboll. Så det är två helt olika fotbollsfilosofier, erer med Graham och Wenger. Så att jag föredrar väl på den tiden att man skulle spela snabb fotboll, slippa tänka, göra egna beslut som bara händer istället för att ta emot bollen och passa. Vi kunde det, men vi fick inte det. Så att jag tycker om dagens fotboll, fantastiskt med passningsspel och Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Bayern München och det här. Det tycker jag i och för sig är roligare, men på den tiden var det roligare att spela fotboll i Arsenal än vad det var att spela i Italien.
Mellan 1990 och 94 var det Arsenal. Du fick vinna ligan, som sagt. Du fick vinna FA-cupen två gånger. En gång vann du FA-cupen, en gång med Everton också.
Ja, ja. En gång, jag vann ligan 91, Liga-kuppen och FA-kuppen 93, Cupvinnarkuppen 94 och två Charity Shield pokaler där. Så att
var det toppen, alltså var det under den här perioden du känner att det var som bäst eller att det var som häftigast?
Ja, rent spelmässigt så var jag nog bättre när jag var 30 år, när från 95-96 säsongen i Everton. Men lagmässigt, alltså från 90 till 94 där, det var ju liksom, det gick av sig själv som spelande piano, och gjorde liksom 20 mål och jag vet inte, över 100 assist för Arsenal. Och vi vann så mycket som man bara kan och lite till. Så jag är glad att få vara med i den där eran. Men lagmässigt gick det som bäst i Arsenal, medan personligen så var det nog första året i Everton.
Men under den här perioden också, 1991, då ni blev engelska ligamästare, det året tilldelades du också guldbollen. Hur värderar du det då? Hur värderar du det så här i efterhand?
Jag värderar det väldigt, väldigt stort. Att få utnämnd som Sveriges bästa fotbollsspelare ett år, det är få förunnat och det är många som drömmer om. Brolin fick det ju 1990 där, för han var bra i VM och så vidare. Sen var det ju inget mästerskapsår 91 då. Så att, och vinner man i engelska ligan, det är ju nästan självklart att man ska få guldbollen då när man har gjort 20 mål och så vidare. Så att, jag stack väl ut 1991 mot alla andra svenska fotbollsspelare just då.
Men du lämnade Arsenal för spel i Everton för
lite på dåliga grunder tycker jag.
Varför då?
Det var lite tråkigt egentligen, för Graham, jag går upp med min agent in i hans på hans kontor, och för han ville prata om oss, så att vi åkte upp dit då. Och vi la fram att vi ville skriva ett nytt fyraårskontrakt. Jag stormtrivdes. Vem skulle inte göra det i Arsenal när vi vinner allt och få lite mer lön då och i fyra år till och så vidare. Men då sa han att jag kan inte garantera dig en plats i laget längre. Och då tänkte jag, jag har ju vunnit 6 titlar för dig och varit ordinarie liksom i 4 år och så vidare. Så här, vad händer liksom? Jag har fått ett väldigt bra erbjudande här från Manchester City, sa han. Så att jag tänker sälja dig. Så vi fattar ju ingenting egentligen. Så att, men jag kommer nog sälja det. Du har nog inte längre plats. Så att när jag ska ta han i handen, så vänder han bara på stolen och säger inte hej då. Tack snälla för 4 år. Tack för att du har vunnit titlar till mig. Utan vi lämnar på att han inte tar mig i handen. Han säger inte ens hej då. Så vi åker ju med en bil upp till Manchester City. På vägen upp till Manchester City, då ringer Mike Walker till min agent och hör om Anders är ledig. Och han tränar Everton. Så vi åker först till Manchester City och förhandlar där och hör vad de har erbjuda. Sen åker vi till Everton. Och allt var väldigt, väldigt mycket bättre. Det var dubbelt så mycket betalt i Everton som i City. Och fotbollen tilltalade mig. Han verkligen sa hur jag skulle spela. Och han ville verkligen ha mig. Så jag väljer Everton framför Manchester City, för att jag inte fick vara kvar i Arsenal.
Ja, men går du beskriva den känslan, alltså när du går in där och du tror att det här har gått bra, vi har vunnit tittar i parti och minut, och sen får den här kastade ansiktet, jag ska sälja dig, jag tror inte du platsar nästa år. Alltså, kommer du ihåg hur du tog det, hur kändes?
Det var ju mitt i slutspurten 94, innan transferfönstret. Vi var i kvartsfinal i cupvinnarcupen bland annat och så vidare och så vidare. Och jag ville skriva ett nytt fyrårskontrakt. Då säger han, jag har ju spelat varenda match, att jag har inte en plats för det i laget. Och hur han tänker i det läget, det kan ju bara han förklara. Mm. För jag spelade ju ändå producera poäng och var viktig för laget. Helt plötsligt var man helt iskall och han ville sälja mig, och jag har inte fått någon förklaring för det.
Var det någon, vem var det som kom in istället på din plats då?
Han köpte väl nog Jimmy Carter, tror jag, och var han kom från vet jag inte. Nej. Som en yttermittfältare. Man kan ju tycka det är lite märkligt. Spelade ändå landslaget och så vidare och producerade för Arsenal, så att det är nog bara han som kan svara vad jag ansågs ha gjort för fel i hans ögon. För jag hade ändå vunnit liksom tre titlar på tre år upp till, eller fyra titlar med Charity Shield där, innan cupvinna cupguldet och så vidare. Så jag vet faktiskt inte vad storyn var där, men hur som haver så åkte du upp till och skrev på för Everton.
Har du pratat med Jörgen, inte om det här då, men har du pratat med Jörgen någonting efter det du lämnade Arsenal? Liksom...
Nej, jag pratade med han lite snabbt när det avskedsmatch på Highbury 04 tror jag det var, när Arsenal mötte Wigan. Då fick alla gamla spelare som har spelat under Highbury gå in och göra ärvarv. Och då hamnade jag i samma liksom ledare bredvid mig med Graham, så vi går och pratar runt hela. Han frågar liksom vad jag gjorde nu för tiden, alltså allmänt, men aldrig om någon, varför gjorde du så och tack för den här tiden eller ingenting sånt. Så jag vet fortfarande inte varför han ville sälja mig.
Hur vad har du för känslor till Mr. Graham idag när du sitter här?
Ja, nej, jag har absolut ingen agg, snarare tvärtom. Jag har allt att tacka honom för, allt att tacka honom för. Han köpte mig till år sedan, jag fick spela en av världens bästa lag på den tiden. Jag har ingen agg mot honom, det kan jag inte ha. Så att jag måste säga att han har jag allt att tacka för, min Arsenal-tid.
Och så blev det Everton. Mm. Och där fick du vara med om en fantastisk sak. Du blev alltså första svensk att vinna FA-cupen när ni slog Manchester United på Wembley Stadium. Jag var där. Paul Rideout gjorde målet.
Ja,
främre stolpen där.
Ja, det var bara några, det var bara 16 spelare och par ledare som trodde att vi skulle vinna i hela England, i hela världen. Manchester United, mäktiga Manchester United. Hur ska man kunna rubba dem? Vi går in med, så vi hade under hela FA-cupen att vi var underdogs. Vi var ju ett lag som kämpade något grönjävligt liksom. Det var ju inte så mycket tekniska fotbollsspelare, men någon större hjärta och lungor, det kan du inte få hos en fotbollsspelare som vi alla hade i Everton. Så vi springer och trasar sönder Manchester United, gör 1-0 och håller linan ut, för de var lite bättre än oss andra halv. Vi kunde mycket väl kvitterat och kanske då se det mera vunnit, men de har i alla fall kunnat kvittera. Och vi hade en vägg i mål som hette Neville Southall, som tog precis allt. Det var en sån där dag, så det gick inte jag mål på han. Och vår första halvväg satte plattformen för att vi vann, för där var vi bättre och gjorde ett mål. Så att den själva känslan, den är också helt magisk. Men jag har en jävla rolig historia där. När jag står i spelargången och Manchester kommer ut och vi kommer ut. Jag är sist då i ledet. Och de har gått lite före. Så bredvid mig ställer sig Eric Cantona i kostym. Han var avstängd då till finalen. Och till och med kostymen hade han vecklat upp så här, du vet, med sin krage. Så jag tänkte, fan, den är jävla skön. Jag ska hälsa på honom liksom, och good luck, så sträcker jag fram handen och säger good luck. Och han tittar inte ens på mig, han bara tittar rakt fram. Han total ignorerar mig. Så jag tänkte, jag drar väl tillbaka handen och skrattar lite så här, hånfullt liksom. Så går vi ut, så vinner vi matchen. Så han tog mig inte handen den där. Det tycker jag var ganska häftigt ändå. Så total arrogans, att jag kände mig lite dum. Så varför ska jag hälsa på honom? Jag var lite så här starstruck då. Fast det hade gått bra. Hälsa på Eric Cantona. Men det var häftigt. Han bara tittade rakt fram. Tittade inte ens på mig. Det
var hans gimmick.
Nej, det var häftigt. Alltså. Underbar gimmick.
Tiden i Everton mellan 94 och 97, hur skulle du vilja beskriva den annars då, förutom att ni vann den här fantastiska triumfen på Wembley 95?
Jag kan säga så här, började vi inte så bra med Mike Walker. Vi förlorade en hel del matcher och vi åkte bland annat till Sheffield Wednesday, mötte Roland Nilsson, fick stryk med 5-0 och det var liv i luckan, så han fick sparken. In kommer Hugh Royal, som är det bästa som har hänt mig och bästa som har hänt Everton. Han hade, jag vet inte om det var 10 eller 15 raka matcher utan förlust. Vi slog Liverpool hemma på Goodison Park, som han en av hans första matcher med 2-0. Vet, vinna en sån match i Merseyside Arbor, det kan man leva på ett helt år. Han får in det här att vi ska kämpa för laget alltså till 100%, va? Och ingen mer värd än den andra och så vidare. Den mentaliteten hade vi. Så att vi tar med oss, vi håller oss kvar 1994. Sista matchen mot Ipswich borta vi vinner med, håller vi håller oss kvar. Och sen kommer säsongen in i 95. Det går skitbra för oss. Vi kommer sexa i ligan, en poäng efter Arsenal för att komma till Europaspel. Och vi vinner FA-cupen. Och 97 så kommer vi femma, tror jag, något sånt där. Så att två bra år med Charity Shield. Vi vinner Charity Shield då mot Blackburn. Och vi vinner FA-cupen. Så det är två titlar på tre år där. Med en förvandling som var från skitdåligt till skitbra. Med Joe Roll. Och han var också sån här psykolog à la Tommy Söderberg. Han sitter med mig långa stunder och förklarar hur han vill att jag ska spela. Hur han vill att jag ska agera. Vad jag ska göra för att göra Duncan Ferguson bättre. Eller Joe Royal. Eller förlåt, Paul Rideout. Eller någon annan. Så att jag har bilden klar för mig när jag spelar Everton. Likväl som jag fick av Brian Warwood när jag kom till Arsenal. Den bilden fick jag av Ural i Everton när han kom. Så att det har jag också väldigt mycket att tacka honom för, att jag hade bilden klar för mig. Det var inga oroheter. Jag visste vad jag skulle göra, vad som krävdes av mig redan från första dagen.
Hur var det, vi var inne på Tony Adams, så måste vi prata lite om Big Dunk, Duncan Ferguson, ja, skotten som...
Ja, man har så otroligt mycket stories som honom.
Kan du dra någon rolig historia?
Det roliga, han var ju också jävligt dive, va? Han tränade ju inte måndag, tisdag, onsdag. Då låg han och badade, va? Inne i omklädningsrummet. Sen torsdag, fredag började han röra lite på sig. Så spelade han fotboll på lördag. Han var ju fantastisk spelare, det var han. Gjorde många mål på huvudet, en av de bästa huvudspelarna i världen på den tiden. Och en jävla skön karaktär. Men så kom det måndag, tisdag, onsdag. Man såg han inte. Han låg och badade liksom. Och vi tyckte så här, vad är det för gräddfil liksom? Så det var lite så här agg då, då. Så Joe Roll fick ut honom måndag och tisdag. Och stod och löjlade sig på träningen. Men så gick han och badade. Men han hade den stjärnstatusen. Det var ju den största stjärnan vi hade i Everton på den tiden då. En otroligt, otroligt snäll kille. Som just nu i dagsläget är manager för Everton. Han är alltså assisterande till Martinez. Bara det är en ära. Men han har många sköna stories liksom. Vi kunde gå ut, vi hade väldigt bra sammanhållning. Så vi kunde gå ut och käka och kanske ta några öl på krogen och så vidare. Då bjöd han alltid hela laget. Han bjöd alltid, man behövde inte betala. Utan han tog sitt guldvisa, så drack man eller käkade på hans kort. Och han har också en jävla skön story. När han köpte en ny BMW och han får den levererad, han åker ut på motorvägen och så helt plötsligt bara stannar bilen. Och då han ringer tillbaka till BMW där och frågar, vad fan är det för skitbil, sån här 735i eller vad fan det heter, värsta. Då visar det sig att han tankar diesel i bilen istället för bensin och hela motorn och skur. Han fick en ny bil, bara de kom 10 minuter senare, så stor var han. Det är en ganska skön story, så han fick ju mycket skit, men han var också en jävligt fin kille som spred otroligt mycket värme i omklädningsrummet. Han var en diva utåt, men mot oss var han som den bästa bror man kan ha.
Sedan så blev det då spel i också 97 där i Birmingham City. Hur gick den?
Ja, det är en lite mörk period, ja, tycker jag, i min fotbollsstora...
97 alltså.
Ja, jag deklarerade att jag ville flytta hem. Min son skulle fylla 6-7 år där, så jag ville ha en svensk skola. Jag har varit ute och lands i 12-13 år eller vad det var. Var lite mätt på det sådär. Deklarerade att jag ville flytta hem till Sverige och spela där. Och då vände sig de liksom. Även Joe Royal där som var bra för mig. Och fick inte spela några matcher där på slut. Och då sa jag, är det inte bättre att jag blir utlånad Så då utlånade de mig till Birmingham och det var ingen grand historia. Vi spelade på någon åker där vi fick stanna träningar ibland för att det var några som skulle gå över med hundarna över planen, rasta dem och så. Det var en riktig kalanka-verksamhet. Men jag gjorde väl några matcher, vad jag tror, jag kommer inte ens ihåg.
Jo, fyra matcher.
Fyra ligamatcher. Ja, jag kan inte ens nämna vilka det var eller hur jag spelade. Det är en mörk period. Så det var väl några månader där bara. Och sen skrev jag på för AIK.
Till AIK då, äntligen! Från Klippgatan via Schweiz och Italien och några stopp i England.
Kändes som det var 19 år för sent liksom. Eller i alla fall 11 blir 11-12 år för sent. Men det var AIK. Erik Hamrén, tränare, som jag tyckte var jävligt bra på den tiden. Han fick mycket skit och tyvärr fick sparken. Som inte jag förstod riktigt. Jag gick väl ut i tidningarna och höll han varmt om hjärtat och sa att det är inget jag står bakom. Jag sa vad jag tyckte och tänkte, men han fick gå.
Stefan Söderberg som sparkade honom?
Ja, jag har ingen aning, men om det nu var så. Så in kom Stuart Baxter, en av de bästa tränare jag haft i min karriär. I samma...
Vilket sätt
han var han så bra? Han var i samma kategori som Söderberg och Joe Royal. Psykologin var perfekt. Han var otrolig taktiker. Han kunde sin fotboll. Han var hård. Han var den här engelska mentaliteten som jag gillade. Den här hårda och aldrig någon skulle slappna av. Han fick fart på sig AIK. Vi vann både cupguld och Liga 98 tack vare Stuart. Vi hade ett bra lag. I jämförelsevis tycker jag med Everton. Vi var inga bra fotbollsspelare, men vi var otroligt starka. Vi hade sådana fruktansvärt starka karaktärer. Thomas Lagerlöf, Johan Mjällby, Christer Nordin, Micke Brundin, Tobbe Antonelius. Vi hade Mattias Asper, du hade Nebo. Du var fantastiskt bra fotbollsspelare, men de hade ett större hjärta och lungor än fotbollskunnare egentligen, om man så kan säga.
Du kan ju säga det.
Ja precis. Nu ska jag inte sitta och förkasta om att de är dåliga fotbollsspelare. Det är de absolut inte, utan tvärtom. De är bra fotbollsspelare, men de hade ännu större hjärta i lungor och den här vinnarmentaliteten. Det var ju precis som i Arsenal på tidigt 90-tal. Man vek inte ner sig på träningar, utan, och den här filosofin eller vad ska man nu säga, goda känslan fick ju Stuart Baxter in i gruppen. Jag stormtrivdes med honom. Kanske inte var alla som gjorde det och tyckte om att han, den här hårda engelska fuck va, alla kör till 100%, in och kör, tänk inte efter. Jag tycker om det. Så att han fick oss på bättre dagar och han gjorde ett bra jobb i AIK tycker jag generellt sen.
Cupmästare. Allsvensk guld med AIK, din klubben i ditt hjärta.
Det kunde inte bli bättre. Jag fick avsluta på Råsunda där också, som jag ville spela på hela karriären, men gjorde många gånger innan AIK, i och med att jag spelade landskamper där från 87 till 97 då. Så att jag spelade när min landslagskarriär var slut, då började jag i AIK så att säga, och fick spela en hel säsong på Råsunda där, som jag alltid vill ha gjort i en AIK-trö.
Och sen var det dags att åka utomlands igen, denna gång till USA, till Colorado Rapids.
Ja, det var ju lite abrupt slut där. När jag tog SM-guld med AIK där, så bara 2-3 veckor efter där, så var jag uppkallad på Stefan Söderbergs kontor och sa att de tyckte jag var för gammal för att spela.
Då är vi alltså, då är det alltså 34.
Ja. Eller ja, de tyckte att jag liksom det vart inte något nytt kontrakt helt enkelt. Och det var så jävla synd va, för att AIK kom i en Champions League grupp med Arsenal, Fiorentina och så var det något till topplag som jag verkligen
Barcelona.
Ja, Barcelona, det var ju i Champions League va. Ja, det hade varit jävligt häftigt att spela med AIK Champions League, men det fick jag inte göra, så att jag har varit väl mer eller mindre utkastad där. Varför vet jag inte,
men tungt.
Tungt som attans, men då skrev jag på för Colorado Rapids i 2 år och hade 2 fina år där. Vi gick till 3 finaler tyvärr, så ingen vinst, men vi hade ett bra lag. Fick vara med i All-Star-laget där på norra sidan, eller västra sidan mot östra. Med lite tur hade vi kunnat vunna någon titel där också.
Hur var fotbollen i USA då kontra allsvenskan?
Han var stråvassare än allsvenskan. Alla de bästa sydamerikanska spelarna som inte kom i Europa, de går ju till USA och spelar MLS. Så det var ju väldigt många brassar, argentinare, mexikaner som var vrålsnabba och bra, som höjde ligan där. Så jag tyckte det var en ståvassare eller snabbare, bättre fotboll än allsvenska. Jämförelsevis i alla fall lite bättre. Sådär. Så jag hade två bra år. Men sen när jag kom tillbaka, då tränade jag med AIK och de såg att det hade gått bra. Jag sa att det hade gått bra och så vidare. Men då tyckte de fortfarande att jag var för gammal för att skriva på för AIK. Så det var lite synd att jag fick avsluta karriären sådär. Och då gjorde jag det i Brommapojkarna. Mm. Så att, men ändå är sluten... Ja,
cirka... Det var lite turbulent. Eller?
Ja, det var det ju. Och cirkeln slöts i och med att jag skrev på för Brommapojkarna där. Fast jag kanske hade velat lira ett eller två år till i AIK då. Och tyckte att jag lirade ändå två säsonger i Superettan med BP. Och jag hade kunnat lika väl gjort det med AIK i Allsvenskan.
Mm. Jag får gå tillbaka till Colorado. Du älskar ju ishockey, Anders. Du vill ju nästan hellre prata NHL med mig än en Premier League. Och då var Foppa i sin glansdagar. Colorado Avalanche hade ju vunnit 96 och vann ju 2001. Ja. Och hängde du med Foppa någonting där i Colorado?
Ja, precis så här. Jag fick lära känna Peter Forsberg som min stora idol. För jag, det som du säger, hockey ligger mig så otroligt varmt om hjärtat. Jag är Brynäs, jag tycker om Brynäs. Jag älskar ju Niklas Bäckström i Washington och speciellt Peter Forsberg på den tiden. Jag såg alla hemmamatcher med Colorado Rapids. Förlåt, Colorado Avalanche i 99-00. Och lärde känna Peter där och han gick väl och tittade på en 10-15 matcher. För han är väldigt fotbollsintresserad å andra sidan.
Han gillar ju Tottenham å andra sidan också.
Ja, precis. Ja. Där har vi haft många duster på en bra nivå. Han är Tottenham, jag är Arsenal-fan liksom. Men att få se Peter Forsberg live på den tiden, det och herregud, det är få förunnat alltså, att få se en spelare som är uppe i Michael Jordan, Wayne Gretzky, Maradona klass i sin idrott. Varenda byte så kom huggan i knävecket över nacken eller sluthänderna på han, det gick inte va. Han bara förlöjer dem och det är nog häftigaste man kan se, det är att se Peter Forsberg när han var som bäst i hockey. Fy fan, det var bra.
Två Stanley Cup, det blev både 96 och
magiskt,
2001.
Magiskt.
Ja, och du avslutade alltså i BP. Hur gick tankarna då när du skulle lägga av? Vad hade du för planer? Minns du det? Var du...
Ja, när jag kom till BP så var Ola Darnad väldigt, väldigt... rak och ärlig mot mig. Han ville skriva ett 4-årskontrakt. Wow, tänkte jag, skitbra. Fan, jag är ändå 36-37 år. 36 tror jag, något sånt där. Men då ville han skriva 2+2. 2 år i BP:s A-lag. Sen ska du sluta, sen ska du bli 2 år som ungdomsledare för vårat juniora svenska lag. Jag tänkte, fan vad smart alltså. Då har jag ju liksom en utbildning, jag kan jobba vidare efter karriären. Så jag skrev på där. 2+2. Spela 2 år, avsluta karriären och sen ha ett jobb efter då som tränare. Skitbra. Så det hade han räknat ut för mig. Liksom. Ola Dahn är ju ingen duvunge. Han har gjort så här säkert med många spelare genom åren. Och jag tyckte det var jättebra för mig att avsluta BP. Och sen slussas in med all min vetenskap och fotbollskunnande i ett juniorlag som Brommapojkarna. Det var genialiskt gjort och det har jag mycket att tacka Ola för.
Innan vi helt släpper den aktiva tiden, det bästa minnet som du har ifrån din karriär?
Ja, det...
Alltså, det är något som sticker ut lite mer än andra.
Ja, alltså, jag får ju ofta den frågan. Jag kan ju ta oändligt mycket av min spelarkarriär. Men jag måste säga VM 94. När vi går från stad som vikingarna. Vi bränner ner allt och liksom tar den matchen. Så åker vi till nästa stad liksom, och bara kör över allting. De 6 veckorna vi hade där. När alla var på topp med Brolin, Ravelli, Jonas Tern, Kenneth, Dahlin, Schwarz, alla, Patrik, Roland. Alla var som bäst i sina karriärer. De var framgångsrika i sina klubblag. Vi visste inte riktigt var vi stod kanske när vi åkte dit. Men det vart bättre och bättre och bättre och bättre och bättre. Och mer sammanhållning. Och vi vann. Och så vi fick den ödmjukheten i gruppen. Jag måste säga det, fast jag inte lirar så mycket.
Ja, hur var din relation? Din relation till Tommy Svensson. Hur
ja, men den har alltid varit bra, så jag kan inte säga något annat. Den har alltid varit bra. Sen att han väljer att spela en annan spelare så här i efterhand, så tycker jag väl att jag kunde lika väl spelat som någon annan. Men jag har inga agg för det, liksom, att jag inte spelar. Utan Självklart vill alla spela och jag skulle vilja vara del av den här framgångsrika 94-eran. Självklart, men nu, jag är ju tränare själv. Jag får bara spela med 10 utespelare i en målvakt. Fast jag tycker att några av mina avbytare kan spela. Men jag väljer de här för att det är bättre mot det här motståndet. Jag förstår hela den biten. Och just när det begav sig så var jag ju vansinnig. Jag vill inte ens vara kvar där. För jag tyckte att jag hade spelat min bästa fotboll i min karriär. Jag var 29 år och var superform. Men en tränare väljer något annat. Det måste man acceptera. Det kanske man inte gör när man spelar, men man måste göra det. Så jag framhåller de här 6 veckorna i Amerika som outstanding. Sen måste jag ju framhäva att jag har fått mött Maradona 2 gånger, bytt tröja med honom och få uppleva att möta världens bästa spelare genom alla tider. Det är ändå en fantastisk erfarenhet. Sen många vinster självklart med AIK, med Arsenal, med Everton och så vidare. Men om jag tar då 1, 2, 3 så är det VM-bronset i 94, FA-cupguld med Everton och Arsenal i 2 och sen möta Maradona i nummer 3 då. Jag måste sticka in ett SM-guld med AIK där på 3:e plats med Maradona.
Jag svarat på ena frågan, jag tänkte fråga vem är den bästa spelare du mött, men då har du redan svarat på den frågan.
Ja, möter ju Maradona med Jonas Tern.
Är det Jonas Tern? Jag håller honom så högt.
Han hade allt på den tiden. Det var så roligt med Jonas för att han, när vi åkte med bussen och skulle träna, för han alltid först av. Och när vi sitter alla på bussen och skriker man, Jonas kom nu, då var han alltid sist in i bussen. Och den erfarenheten av Jonas, han var alltid glad. Han var alltid den som krävde 100%. Det är den ultimata lagkaptenen. Jag vet inte varför riktigt jag fastnade för Jonas. Men han var alltid bäst på träningar. Han var alltid bäst på matcherna i landskamperna. Han syndes inte så mycket. Men han gjorde allt det här skitjobbet, grovjobbet. Samtidigt som han var en bra spelare. Och jag hade en bra relation med Jonas. Jag tyckte om hans ironi. Jag tyckte om hans humor i omklädningsrummet. Hans självdistans är ju fantastisk. Så jag brukar alltid säga att den bästa spelare jag spelar med, jag spelar med många bra spelare, det är nog ändå Jonas Tern i helheten på 100%.
Bästa tränare du haft?
Oj, då måste jag ändå framhäva Joe Royle precis för Stuart Baxter.
Sen minns jag en landskamp, Anders. Jag minns den. Det var mot Finland på Råsunda. Det var en sån där riktig Anders Limpar. Du hade ju såna kvällar ibland när du var du var på en annan planet än de andra. För det första, minns du den landskamp? Och kan du beskriva din känsla när du kunde göra precis vad du ville?
Ja, Finland måste man ändå ha åtanke på den tiden. Det var ett bra motstånd. Det är ju inte som att Sverige skulle möta Luxemburg eller Färöarna nu, utan det var ett bra landslag med de flesta spelarna var ute i Europa och så vidare. Så vi hade ju svårt mot Norge och Danmark och Finland på den tiden. Vi möter Finland på Råsunda. Vi får en bra start. Det här är alltså början på storhetstiden i svensk fotboll. Tidigt 90-tal. Som tar oss in till VM 92. Tar oss in till VM 94. 95. Så att storhetstiden har ju funnits 1958 med Sverige och så vidare. Sen har vi också en storhetstid mellan 90 och 94. 95 i svensk på senare tid. Och den la vi ju grunden där efter VM 94 in till 92, in till 94 och så vidare. Det var ju då det startade. Så att vi hade många bra spelare som var på uppgång. Thomas Brolin bland annat och några äldre som tyvärr fasades ut efter VM 90 där. Men ändå var bra spelare. Så att vi var väl lite hypade och lite uppmålade efter den matchen att vi skulle vinna hela VM. Och det var kanske därför vi gick så pass dåligt, för alla sa att vi skulle vinna VM-guld och så vidare. Men åter till matchen så var det en sån match där vi låg på och gjorde mål i rätt tillfälle. Jag tror Thomas gjorde 2 mål. Och jag gjorde 1 mål och 5 assist i den matchen. Och det är väl ett bra rekord. Det är väl kanske bara Zlatan som gör det varje match.
Jag vill berätta, för du kan ju, jag har ju sett det ena sedan du var liten eller sedan du var barn. Och du har ju såna här, ja, men det är ju vissa dagar som du är, ja, du är inte bland de övriga, utan du nästan förnedrar motståndarna.
Ja,
det är faktiskt så.
Jag har haft några sådana matcher självklart i min karriär, även Arsenal, Everton och kanske...
Beskriv dig känslan när du är där inne i den limpanbubblan.
Ja, när man är inne i bubblan så kan jag ärligt erkänna att man är helt tom efter matchen. Man vet inte vad man har gjort. Utan Vissa matcher så tänker du liksom hur du gör, du ska spela, positionering och så vidare. Den här matchen kan bara gå förbi 90 minuter och efteråt så sitter omklädningsrummet. Då kan man nästan fråga hur mycket vart det, vad hände? För du vet inte, det bara händer. Det är ingenting du tänker på. Du tänker inte då du ska slå passningen eller hemma, utan det bara sitter där. Och idrottsmän, idrottskvinnor kan vi förklara det här också. Det är många som har haft så att det, när det bara händer i en karriär. Du är alltid bäst någon gång i din karriär. Det spelar ingen roll om du är schackspelare eller curlingspelare eller fotbollsspelare, va? Du är alltid bäst någon gång i din karriär. Så att då var jag på toppen 90 till 95 där av min karriär. Det händer bara. Det är svårt att ta på liksom. All träning du har lagt ner i en ung ålder kommer upp till en maxpunkt i din karriär där du är som bäst. Sen gäller det att hålla den ett par år och sen går du ut för, va. Så jag hade min absoluta max från 1989 egentligen till 95. Under en sexårsperiod höll jag mig på absoluta toppen då. Där det bara händer. Och då i den här euforin då, så har du såna matcher som är helt sjuka, va? Det har ju de alla idrottare. Och där är en match av dem var ju där bland annat. Jag har några till som var fantastiska matcher. Men den är häftig när du nämner den, för det är ett jävla fint rekord att ha liksom 6 poäng i en fotbollsmatch, i en landskamp.
Är det någonting vi har glömt, Anders, som du tycker att vi ska prata om när det gäller din aktiva karriär?
Jag vet inte. Vi har ju nämnt tränare, vi har ju nämnt karriären i allmänhet. Vi har ju nämnt 94-laget, 92 där i EM har vi berört lite grann. Så, jag tycker vi har gaggat om det mesta här nu.
Efter karriären då, hur har det livet sett ut? Du spelade alltså, man sa vi, sista året i BP var, hjälp mig nu Anders, ja, inte pappret.
Visst är det 0-3, va?
Ja.
Mm. Så 2 år som, det var faktiskt ett år till där, så att det var 3 år med juniorallsvenskan i BP då. Årgång 85 till 89 där blandat.
Vilka hade du? Vilka spännande spelare hade du?
Nej, jag har ju varit med och fått äran att träna Albin Ekdal. Jag har tränat Kristoffer Norfeldt fast han är i målvakt. Micke Almenbäck, Jocke Runnemo. Du har säkert glömt någon. Som de flesta har ju spelat i Allsvenskan. Många, många bra 85-er. Gabriel Öskan. För inte nämna någon, han var ändå duktig spelare. Filip Haglund. Vad har du mer?
Ja, det var ett gäng där.
Ja, det jag glömmer många. För vi hade bra år 85, 86, 87 i BP på den tiden. Som man fått äran att träna och varit med och haft roligt med. Så att det är i alla fall ett axplock. 4 eller 5 av dem har väl ändå spelat i landslag. Och 2, 3, 4 är väl 5 är väl ute i proffsvärlden, va? Mm. Eller har varit. Med Albin Ekdahl i spetsen, Nordfeldt, Almenbäck, Filip Haglund. Ja, så att det var en fin övergång från fotbollen till ett så kallat efterliv efter fotbollen. Och sen.
Ja, sen vet jag att du har jobbat med mat, du har haft spelbutik, du har haft sportbar.
Lite allmänt sådär.
Ja, berätta.
Jag och Danne Sandgren, en kompis med mig, vi har haft en dröm att ha haft en sportrestaurang sen vi var små. Det hade vi 10 år i Limpbaren, heter det då. Sen har spelare legat mig varmt om hjärtat alltid. Jag har en spelsajt nu på nätet som heter Best Bet Today, BBT, som vi driver. Men det här intresset för spel lades ju tidigt där med stryktips. Alltså jag har ju tippat stryktips så länge man kan minnas då. Och får sen driva en av Sveriges bästa spelbutiker som det var på den tiden då. Rent omsättningsmässigt och vinstmässigt. Också låg mig varmt om hjärtat. Så jag provade de 2 branscherna. Och jag är fortfarande i spelbranschen. Jag säljer hälsokost nu då på, som heter Kajani, som går väldigt bra, väldigt fina produkter att träna på. Så det är väl det jag gör nu efter karriären, samtidigt som jag tränar Sollentuna fotbollsklubb i division 2 norra Svealand.
Men du sa till mig innan när vi pratade, nej, jag vill hellre vara assisterande tränare än huvudtränare.
Ja, jag är nog klippt och skuren för att vara assisterande. Jag är väldigt noga med detaljer och lär ut fotbollskunskap. Jag tycker om psykologin och prata med spelare och på en bra nivå, istället för att de ska ha den här naturliga respekten för en tränare, att det inte var naturligt. Jag vill inte ha den rollen. Jag skulle...
Du vill vara som Joe Royle?
Ja, kanske. Alltså jag vill inte ha
det hållet,
ja, den rollen. Jag skulle kunna kanske varit i någon... Jag har fått lite anbud från utländska klubbar och allsvenska klubbar och lite högre upp. Så vi skulle vilja kanske vara assisterande i någon högre klubb, men jag tycker att det är roligare att vara på den här nivån. Konstigt nog egentligen.
Och så kommer ju två efter Ingmar Stenmark i Mästarnas mästare. Hur mycket svider den förlusten?
Ja, den förlusten tar jag gladeligen. För det är en av de finaste idrottsmän du kan träffa och den mest ödmjuka person du kan någonsin träffa. Så att komma två efter Stenmark, det tar jag 7 dagar i veckan. Men det var ett roligt äventyr, det där Mästarnas mästare. Att få den här kittlande tävlingsnerven igen som man hade tappat och inte visste att man hade kvar. Men det var bökigt på vägen. Det var många gånger man tyckte att man förnedrade sig själv för att det gick så dåligt. Men då ska man ha i åtanke på att det är inte så ofta man sågar en kub. Det är inte så ofta man räknar druvor. Det är inte så ofta man springer upp för 12 man och för en backa och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Men att få vara med den där och hanka sig fram och till slut komma till final var en stor ära och en jävla häftig grej att vara med om.
Det var en stor ära att få sitta och prata med dig också, Anders. Tack så mycket.
Ja, tack själv. Tack själv, Niklas. Hoppas att det fastnar på bandet.
Vi får göra det.
Ja,
tack. Anders Limpar. En intervju bland flera fotbollsintervjuer som jag gör som finns på villirare.se. Villirare.se är en sammanslutning av före detta allsvenska fotbollsspelare. Vill ni komma i kontakt med mig och... eventuellt få reda på vem som är gäst i nästa veckas Holmgren möter, en intressant gäst, det vågar jag utlova. Så når ni mig eller har ni kontakt med mig eller kan följa mig på Holmgrens hemsida niklasholmgren.nu eller Twitter niklas_holmgren eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.